Podplay.
Välkomna till veckans spaning med Ljungdahl, Ginghede och Broddare. Det är måndag igen och det betyder veckans spaning och det betyder att Meta ska skicka ut oss på okända marker.
Mm. Spännande ska det bli.
Ja. Vad har du gjort i helgen, Anna?
Den här helgen har varit lite historisk. Jag har nu gjort comeback på tennisarenan. Det är en milstolpe som har passerats och jag njöt hela vägen.
Mm.
Nej, men annars så, jag är ju in i en extremt tuff skrivfas på alla sätt och vis nu. Så det blir mycket liksom jobba på ledig tid, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Det är väl ungefär så jag skulle kunna summera min helg. Och du har varit ute i rabatterna.
Jag har varit vid den lilla stugan. Rensat och klippt och flyttat på saker och kastat ut saker i den lokala gruppen. Typ skänkes, kom hit och hämta sig, ett jävla spring på tomten. Också en spännande reflektion över homo sapiens. Man lägger ut så här, det här skänks, här är liksom adressen.
Ja.
Och så kan man stå inne, jag var uppe på loftet och bäddade rent och så hör man helt plötsligt bara, hallå? Så står det någon jävel typ i hallen. Då har de inte bara passerat liksom grindstolpen,
ja, just det.
Gått över tomten och typ in i huset. Ja, hallå du, sa jag. Backa.
Backa långsamt ut huset.
Ur rummet, ja. Det är spännande.
Ja, men människor har ju olika nivåer där av skamligt beteende, kan man säga. Mm. Det är alldeles uppenbart.
Sen har jag suttit med en så kallad tabula rasa. Ett
alltså?
Vitt blad framför mig. I mitt nya liv. Vad ska jag hitta på?
Aha.
Väldigt roligt. Och sen har jag då la jag ut det på Instagram. Typ, jag har gjort mitt sista arbetspass som anställd. Yay! Nu är det bara jag funderar på vad jag ska göra utöver det här vi håller på med redan. Jag fick så många roliga förslag.
Nej, vad roligt! Wow!
Väldigt roligt. Jag kan dra dem med dig sen.
Ja, gärna.
Men nu tror jag att vi får åka.
Ja, det gör vi. Det är dags.
Är du beredd?
Jag är med.
En gång för länge sedan, när jag var ett litet barn, minns jag när min pappa kom in från en väldigt svettig grävsession ute i trädgårdslandet en varm sommardag och kom in i köket och hävde i sig ett glas saft som stod framme på diskbänken. Men det var inte ett glas saft. Det var ett glas vatten som mamma hade lagt ner ett par matskedar maskindiskmedel i för att det skulle lösa upp sig. För att hon skulle tvätta någonting med det med lite stark lösning. Pappa drack en klunk, tror jag, innan det åkte ut igen. Och efter det kunde inte han prata på 3 dagar alls. Så kan man snabbspola fram till när jag var lärare på polishögskolan. Då fick jag en gång feedback av en av mina studenter som jag var handledare för. Studenten hade tittat vid kallelsen till polishögskolans första dag och sett att dess handledare skulle bli Margareta. Och kände sig, enligt studenten, lite deppad över att det skulle bli en sån där gammal polistant som skulle bli handledare. Men she fick hem. Ty Margareta, det var jag.
Mm-hmm.
Den här spaningen kommer att för er del handla om saker som inte är det de ser ut att vara. Vare sig det är ett glas maskindiskmedel som är maskerat till saft. Eller om det är en ärtig polisfröken maskerad till träsktroll. Vad har ni mer varit med om för saker som inte har varit det ni trodde att det var från början? Tack och hej!
Mm. Oj.
Är någonting någonsin det som man trodde att det var från början?
Nej, i vart fall så är det ju väldigt ofta som man kommer till den insikten att det inte var det. Så är det ju. Det jag direkt tänker på, det är väl lite lustigt det här med glaset som hon pratar om och som var fyllt med diskmedel. Min äldsta bror, han har druckit upp sin dotters ena mjölktand. Som hon hade...
Anna, inte dit igen!
Hon hade slängt ner en i ett glas med mjölk och ställt på diskbänken och hoppats att tandfen skulle komma. Men den som kom var min storebror som var törstig.
Nej, men alltså, gud, nu fick jag på riktigt. Jag fick ju på riktigt sånt där, du vet, när det suger ihop sig i magmunnen.
Ej, vadå?
Ja, fy fan, vad äcklig du är med dina tänder.
Men apropå det här med mat, det jag också tänker på lite i samma, eller födoämnen snarare, i samma genre. Kommer du ihåg det klippet som gick på, det var en snackis för några år sedan om hon kostrådgivaren som hade stått ett helt inslag och pratat om vikten av att äta grönsaker med en morot som såg precis ut som en dildo. Kommer du ihåg det här?
Va?
Kanske kan lägga ut klippet. Det är ju oerhört roligt.
Ja.
Att hon inte själv liksom...
Jag tittade, det var några andra klipp som for förbi mig framför mig. Kommer du ihåg Viktor? Viktor!
Nej, vad var det då?
Nej, vi släpper det
vi
bara.
Vi släpper det, ja.
Men absolut, jag har en enda grej om Meta. Jag kommer ihåg hennes det zucchini-året.
Jaha.
Meta trodde att hon sådde någonting.
Ja.
Men det visade sig att alltså, hon trodde att hon sådde en massa olika saker. Men det visade sig att det hade blivit fel i sorteringen på någon jävla vänster. Så att hon, alltså hela hennes tomt hade exploderat av zucchini. Alltså hon hade zucchini i fönsterrabatterna, i storrabatten, nej, längs gångarna, överallt. Bara zucchini, zucchini. Jag har aldrig ätit så mycket zucchini i hela mitt liv. Varje gång man kom dit och man bara, du får ta med 14 zucchini när du åker härifrån. Absolut.
Men jösses. Ja, men jag tänker, alltså... Temat, alltså jag gör direkt kopplingar till just det här temat, naturtema. Jag tänker på massa olika typer av djur. Vandrande pinnar, är inte det ett bra exempel till exempel?
Mm-hmm. Vad trodde du att det var?
Ja, det ser ju ut som en pinne, men det är ett djur. Det behöver inte vara konstigare än så.
Alltså Anna, ja. Alltså jag älskar dig. Jag blir ju, av såna här spaningar blir jag ju bara direkt, jag har bara skrivit små noteringar, jag blir så djupt filosofisk. Och så säger du meningar som att det ser ut som en pinne men det är ett djur.
Ja, det är någonting som inte är vad det ser ut att vara.
Oh,
ja, jag har massor helt rätt på det där i den genren. Vi har de här stenfiskarna till exempel, asgiftiga ju.
Mm.
Ser ut som en liten sten ligger och lurpassar där.
Mm.
Och sen... attackera den. Sikta på halsen direkt.
Innan man... Nej, nu ska vi vara lite försiktiga. Men innan jag förstod det första gången när jag var och dök och någon började vifta framför mig och bekar på en jävla sten på botten. Och jag tänker, vad är problemet?
Ja, ja precis.
Ja, det var, då försökte dykledaren förklara att var inte nära den där.
Nej.
Ja, nej, ja, jag är med dig.
Stentemat återkommer för att jag såg ett intressant program på tv här om kvällen om spionage. Och då beskrev de stenarnas vara som döda brevlådor. Ascoolt ju. Ser ut som en sten, du passerar på en gångväg bredvid, kopplar upp dig mot en server, tankar ner information och passerar vidare.
Men att du med den fablessen inte håller på med geocaching som jag gör, det övergår mitt förstånd.
Ja.
Du som gillar att leta, tänk att ställa dig framför en vägg, en fasad, som bara ser ut som en fasad. Och så säger jag till dig, någonstans på den här fasaden så finns det en gömd liten jävla sak med en liten grej i.
Ja, det är lite spännande.
Anna Ginghede, jag tror inte du kommer hitta den. Och sen kan jag gå därifrån. Sen kommer du stå skäggig och jävlig 4 år senare och leta. Jag vet det.
Ja, men just den delen i det här låter tilltalande. Men det är ju just det här som föregår den delen. När du ska
att
över
i skogen
och sten. Och, nej, det är för jobbigt för mig. Och lite för tråkigt, faktiskt.
Mm, jag är med.
Men du, tar mig till det filosofiska rummet då.
Ja, gärna. Alltså, först tänkte jag ju så här. Det finns ju väldigt få saker som ser ut som de ska. Eller som man först tror. Jag vet inte om du har nätdejtat. Jag har inte det. Men jag tror att det är en övre skola. Så här, fast du sa ju att du var omkrets 27.
Ja, men
det står ju i din bio.
Jo, men överhuvudtaget, här snackar vi ju falsk marknadsföring och det kan vi ju känna igen både från resekataloger för charterresor och Tinder bion som du säger.
Men gud, har du varit vid Pisa någon gång? Lutande tornet?
Nej, men jag vet att du har lite att säga om det.
Den sämsta jävla platsen på jorden som går att uppbringa. Alltså, det var den största floppen. Det är ett husjävel som lutar lite. I övrigt är det bara massa människor som står och säljer krimskrams som säljs över. Nej, nu vart jag förbannad. Men nu ska jag ta det till filosofiska rummet.
Yeah.
Jag tänker så här. Varför saker och ting så ofta inte är det som vi först trodde att det var? Det måste ju vara för att din hjärna har ju spelat i ett spratt. Och det här baserar jag på lite olika saker. Ett, våran hjärna är ju en lat jävel.
Mm.
Och den har ett djupt behov av att ta genvägar.
Mm.
Den, alltså, om någonting dyker upp framför dina ögon så gör du en skitsnabb analys baserat på dina erfarenheter, fördomar och så vidare. Och det här gör ju hjärnan blixtsnabbt för att sen kunna få återgå till vila. Och däremellan väntar den på att få japp och Snickers. Så att behovet att snabbt placera ner saker i fack, det har ju vi rent evolutionärt. Men det är också det som spelar oss ett spratt. För då blir ju att vi väldigt ofta stoppar ner saker i fack. Som vi sen lite senare visar sig att den här personen, det här jobbet, det här företeelsen har nog kanske hamnat i fel fack. Och så får man plocka upp den igen och stoppa ner den kanske i rätt fack. När man har ett lite köttigare beslutsunderlag.
Du plockade ner
mig i ett fack. Vid första anblick av mig så stoppade du ner mig i ett fack. Och sen har jag plockats upp ur det facket. Och sen har jag stoppats ner i ett annat fack. Och jag tror också i flera olika fack.
Men absolut. Jag är helt med dig. Men jag tänker att det handlar väl om... Alltså, hjärnan är oerhört dynamisk ju och gör tolkningar. Men om man får vid ett första möte med någon så får man ju inte all information. Man får bara vissa delar som hjärnan kan omkoda och lagra in som något som är begreppbart. Liksom, eller greppbart. Man får ju inte hela bilden. Och det gör ju att det uppstår ju också tomrum i det som hjärnan tolkar in. Som måste fyllas på något sätt.
Exakt.
Och då smackar den på med lite vad skit som helst.
Ja, den fyller i. Och det här är ju en... Jag som då har hållit på ganska mycket med spaning och framförallt har jag hållit på extremt mycket med spaningsutbildning. Vi har ju ett rejält köttigt block på spaningsutbildningen.
Ja,
för att spanare utnyttjar ju just det här. Vi pratade en del om forskaren Albert Mehrabian, jag vet inte hur det uttalas exakt.
Uh-huh.
Men han har ju kommunikationsteorin. Att när du ploppar upp framför mig och jag inte har träffat dig innan så gör jag en kort och snabb bedömning av dig. Och då kan man säga att det du säger... man pratar om 7-38-55% teorin. Det du säger, alltså dina ord, det använder jag som 7% beslutsunderlag. Hur du säger det använder jag som 38% beslutsunderlag.
Wow, vad
spännande. Och hur du ser ut när du säger det. Alltså kroppsspråk och vad du gör och så vidare. Det är 55%.
Klappen.
Så att om de här tre sakerna inte passar ihop. Om det inte passar ihop. Då överväger alltså hur det ser ut. Och det här är ju vårt sätt att överleva som människoart. Och då säger alltid människor så här, nej, jag är en person som bara lyssnar på vad du säger. Du får se ut, jag är så vidsynt och härlig som person. Du får se ut hur du vill och låta hur du vill när du säger det. Ja, då brukar jag dra exemplet. Men om jag hade kommit in här idag och föreläst för er. Jag har sagt exakt samma sak som jag har pratat nu i 2 timmar. Men jag hade stått på ett ben. Och en gång i minuten hade jag skällt och hoppat runt lite och ryckt med huvudet. Då hade ni tänkt att den där jäveln har snott PowerPoint-presentationen någonstans. Jag litar inte på det, för alltihopa är verkligen märkligt.
Fan, vad
spännande. Och det här är ju liksom... Det är ju ett sätt... Kan man den här kunskapen, Vilket jag kan, och många kan. Då kan jag förpacka mig själv på ett sätt så att jag vet att jag har 30 sekunder på mig att du ska stoppa in mig i rätt fack. I det här fallet så är det inte facket hon är nog polis, utan vilket annat fack som helst.
Just det.
Då förpackar jag mig på ett sånt sätt så att du stoppar ner mig någon annanstans.
Men jag älskar det faktum att det finns siffror på det här.
Mm.
Jag gillar det här så himla mycket. Verkligen. Just det här felbedömningen av människor, så drar jag mig till minnes när jag jobbade som tandläkare. Då var det speciellt en grupp som aldrig ville ha bedövning. Och det var tuffa brandmän. I och för sig två grupper. Äldre kvinnor ville ofta inte heller ha bedövning.
Nähe.
Men många brandmän som jag har dragit ut eller tände på eller lagat tände på har sagt att nu kan jag köra. Jag behöver inte ha någon bedövning. Jag vill inte ha det.
Nej.
Och sen sätter man borren till tanden och sen blir det haveri. Haveri.
Men blev det på de äldre tanterna också?
Nej.
Nej, för det var det jag skulle säga. Äldre tanter, de har ju levt det smärtsammaste livet. De har fött
Exakt.
Barnen, de har mött männen, ursäkta uttrycket. Men de har ju för fan levt all smärta, så vad gör en liten jävla närinträngning
Precis.
För dem? Nada.
Nada, nej. De är ju tuffare än tuff som stål.
Ja.
Men just det här att det kan ju vara bra då att ha den här kunskapen även i andra yrkesbranscher. Den här 7.30, vad sa du? 7.38.55. Det är ju lätt, menar jag, att förledas att tro att bara för att du signalerar en yttre fysisk styrka så är du det i din känsloreglering också. Eller så här, du klarar av att utstå saker på ett annat sätt.
Men herregud, jag gjorde ju OC-spraysutbildningen samtidigt med några jävla he-mans från Nationella insatsstyrkan.
Ja.
Som for ihop i fosterställning och grät.
Ja, men där finns det en könsskillnad, det är jag helt övertygad
om. Medan jag kände, det här var ju ingenting mot att föda barn.
Nej, men jag tror kvinnor är bättre rustade generellt att hantera smärta.
Ja.
Jag har inte mycket belägg för, men utifrån någon slags empirisk eller erfarenhetsbaserad kunskap i alla fall så vill jag hävda
det. Det var väl därför vi fick själva smärt... det var därför vi fick uppdraget att skita ut en tresitssoffa också. Det landade liksom där det skulle kunna hanteras.
Jag älskar förut att du förhåller dig till det som ett uppdrag.
Ja, men det är det väl?
Ja, jo men det är
skiten ska tillverkas och skiten ska ut.
Ja, jag är helt med dig.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sista här, lite filosofiskt.
Jag
tror också att vi har en stor önskan om att det ska vara på ett visst sätt. Så att man kan ju lura sig själv. Ibland vill man så gärna att det här är bra, eller att den här personen är bra, eller att det här jobbet är bra, eller att den här vännen är bra. Så att man liksom tillskriver de egenskaper som jag gärna vill att de ska ha. Och sen förhåller ju det sig inte på något sätt till sanningen, så kommer ju liksom...
Ja, just det.
Man kommer ju bli i kappsprungen av hur det egentligen var. Man brukar kalla det cocktailfasen när man typ sätts ihop med en ny grupp.
Mm.
Då är man så jävla öppen och tolerant för allt som är annorlunda. Man ser inga brister, man är tolerant för allt som är nytt. Man till och med vill att det ska vara nytt. Och sen kommer verkligheten och bara hej, det är jag som är disktrasan i ditt ansikte.
Ja, men det där är ju den klassiska smekmånadsfasen kan man ju
Exakt.
Faktiskt kalla den också. Och det är ju väldigt intressant. Det pågår just nu en sån process i min närhet, kan man säga. Och det har verkligen varit en tydlig smekmånadsfas. Men nu, precis som du säger, några månader senare, då börjar det gunga till lite. Då börjar liksom de här gruppdynamiska processerna övergå i någonting annat. Och ens verkliga jag kommer fram. Men är det inte en kombination av det här med vår egen förväntan då om en person, men också den andra personens kanske inte alltid fullt ut ärliga uppenbarelse i början.
Är det så att alla människor går runt och är en liten bit av Pisa?
Ja, men kanske det faktiskt.
Ja,
men
jag har något, lutar 3%. Och sen bara, fast det var också det enda du hade. I övrigt är du but boring.
Ja, men förstår du hur jag tänker här?
Ja.
Alltså, om du kliver in i en grupp, du kanske inte direkt outar dina sämsta sidor, utan du liksom trevar dig fram lite grann och försöker presentera dig med en så härlig bild av dig själv som möjligt. Och så har samtidigt omgivningen en förväntan på dig om hur du ska vara, eller en föreställning. Mm. Och i själva verket så är du inget annat än ett snett torn bara.
Omgiven av krimskrams från en annan världsdel.
Vad deppigt alltså. Vad deppigt.
Ja, men jag antar att du har ganska mycket... Du är ju en ganska pragmatisk och praktisk person.
Ja, det är.
Har du något sånt där spontant som du känner? För jag har ju bara meta zucchini år som exempel. I övrigt så hamnar jag i det filosofiska rummet.
Ja. Ja, men jag tyckte inte det här var så filosofiskt. Det var ju snarare neurobiologiskt, tyckte jag. Mycket av det du var inne på. Det... Och rimligt.
Ja.
Och greppbart.
Ja. Okej, okay. Ja, men det är ju någonstans att människan är ju... Vi har ju en inkapacitet att vara nöjd.
Mm.
Alltså om vi hade settled, om vi hade varit nöjda i evolutionen, så hade det inte vi upptäckt varken hjulet, elden eller att vi kan skapa barn.
Nej, ja, just det.
Så att lura sig själv och tro att saker är lite bättre än vad de är, det ska vi vara jävligt tacksamma för att vi håller på med.
Mm. Ja, verkligen.
Men också djupt, djupt medvetna om att vi inte är bättre än så. Mm. Det kan ju vara bra att ha den kunskapen. Nu går jag in i det här, jag förhärligar mig själv, jag förhärligar dig. Jag tror att den här bilen som jag har köpt, den är nog jättebra.
Mm.
Annars är det helt orimligt att man köper saker av okända personer. Man måste ju hela tiden lura sig själv lite för att det ska bli någonting överhuvudtaget. Men man ska nog vara medveten om att det är också exakt så man funkar. Så att man inte blir så självhatande när det skiter sig.
Nej, men det här har ju något, Ljungdahl. Det här har något. Alltså att den här, vad ska man kalla det, bristen hos oss, eller vad vi nu ska kalla det, det är också en drivkraft till aktivitet, till action.
Ja.
För skulle vi tolka in det rätt från början och förstå precis vad vi har framför oss, då skulle kanske lusten att utforska inte finnas. Lusten att liksom gå vidare på det där spåret, leta efter den där geocachen, det skulle liksom inte ske. Förstår du?
Nej.
Spännande ju. Jag tänker ju också på såna här saker som uppstår i det rättsliga. Alltså ta brottsplatsen till exempel. När jag kommer dit och står där på tröskeln med min kaffetermos, då kan jag ju läsa in ganska mycket av det jag först ser och bilda mig en uppfattning på gott och ont. Och vore det inte för lusten att försöka på något sätt bevisa eller motbevisa det jag tror att jag vet, så skulle vi kanske inte heller klara upp de där brotten. Vi skulle inte kunna visa vad som verkligen har hänt på den där platsen.
Nej, men alltså hela ditt yrkesväsen skulle skita sig på dirr om du hela tiden skulle gå på din första tanke att så här verkar det vara. Bra, då sätter vi punkt och så går vi hem.
Ja, just det.
Då faller ju hela tanken med kriminalteknik.
Ja, det kan man.
Vi måste ju gå till botten och se om det verkligen är så, eller vad som talar för eller emot det.
Men det är också ofta man kommer till den insikten att det var inte alls så som jag faktiskt trodde från början. Och det vet man ju också erfarenhetsmässigt såklart, att så här, man vet ju att även om man har en bild av vad som händer, så måste man ju ändå verkligen få bekräftat att det är så, så att säga.
Jag reflekterar varför jag är så tunn. Jag har ju liksom inga exempel. Jag funderar på, jag blir djupt filosofisk med mig själv. Alltså, är det så att jag inte har några föreställningar? Att jag liksom inte bestämmer mig förväg? Jag tänker mer på mig själv. Alltså, jag trodde att jag var sån, men det var jag inte. Jag trodde att jag tyckte så, men det tyckte jag inte.
Mm.
Ja, är du med?
Ja,
jag trodde att jag gillade det här, men det gjorde jag inte. Är det att man hade rätt i första, men att man har förändrat så mycket? Eller har jag en djup brist i egen reflektion?
Ja, du menar att du har aldrig fel?
Eller alltid fel?
Eller alltid fel. Ja, just det.
Alltså antingen så har jag aldrig fel, för att jag inte har några exempel. Eller så är det så att jag alltid har fel, att jag egentligen bara tror att jag tycker om kaffe. Och sen när jag slutar dricka kaffe så, nähä, jag hade fel hela vägen. Jag tyckte aldrig om kaffe. Är du med? Nu har jag tappat dig. Nu har det för filosofiskt för Anna. Hon bara, vadå, kaffe är gott.
Kan vi inte prata om fiskar igen?
Okej, okay, vi går tillbaka. Stenfisken, hur var det nu? Eller den vandrande pinnen?
Nej, men jag tycker du har en poäng där. Jag hängde med ungefär halvvägs. Men jag ger dig att du har rätt. Du har rätt i sak.
Det här måste vi nästan göra på en kvällskvist igen. Jag blir, alltså metaspaningar väcker alltid någonting. Och sen när jag har liksom tryckt på avstängningsknappen och skickar iväg avsnittet till Daniel, så är det någonting kvar varenda gång.
Ja, hon är helt otrolig.
Är det jag som förändras, eller är det världen som förändras, eller snurrar vi samtidigt? Och då är det inte så jävla konstigt att saker och ting aldrig visar sig vara det man trodde först.
Nej, men precis. Nej, det är jävligt spännande. Verkligen.
Alltså, det är min. Precis just nu. Det är min. Du har en sån här 7 mila blick.
Ja, precis.
Jag älskar det.
Nej, men det sätter ju igång processer i mig också. Det öppnar rum som jag inte visste att jag hade.
Som när du drömde om... Alltså, det är så roligt. Det är så roligt och det är så signifikant för dig. Då säger du till mig så här... Hade en dröm i natt. Jag drömde att jag hittade upp en lönndörr.
Oh, så jävla spännande.
In och så hittade jag en helt ny liksom värld. Oh. Och jag blir ju direkt filosofisk och tänker, men gud, vad tror du att det här betyder? Och så vaknar du upp på morgonen och det första tanken är så här, jag vet inte vad du sa, jag behöver nog städa förrådet idag. Eller,
nej, vi behöver,
jag behöver nog en
behöver
bättre
bygga ut.
Va?
Vi behöver bygga ut.
Det är så jävla roligt.
Ja, så ser tillvaron ut i en hubba-bubba-värld helt enkelt. Välkommen
jag
till min
den.
Värld.
Jag gör studiebesök så ofta jag kan.
Ja, jag älskar det. Och vice versa.
Ja, tack Meta. Oh, smurf!
Ja, smurf. Du, vi närmar oss ju en torsdag också.
Mm.
Ska vi flagga upp vårt tema?
Gör det.
Ja, vi fortsätter på temat snuskgubbar. Och snuskgummor, för de finns också där ute.
Mm,
det blir lite en part 2, kan man säga. Vi knyter an lite grann till förra avsnittet ju.
Om kaptenklänningen. Mm.
Precis.
Ärkesnuskgubben.
Ja. Mm. Ja, men det blir spännande.
Ja, men vi ska väl försöka beskjuta det från ett juridiskt håll.
Mm.
Från ett kriminaltekniskt håll. Från ett kanske forskningsmässigt håll.
Kriminologiskt håll, ja. Ja.
Kriminologiskt kan man ge sig in lite i det filosofiska rummet också.
Absolut,
vi får se.
Absolut. Det kommer vi kunna göra.
Vad gör de tills dess, Anna?
Ja, men slida in på Instagram. På Ljungdahl och Ginghede. Och sen kan ni slida in till vår mail också om ni vill ställa frågor eller lämna kommentarer eller så. ljungdahl@gmail.com.
Härligt!
Vi hörs och ses.
Vi hörs på torsdag.
Ja, det gör vi. Bye, bye. Bye.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.